Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
...383 utsålda hemmamatcher i följd. Det hade NHL-laget Montreal Canadiens fram till år 2014, då en plats plötsligt stod tom. Och anledningen var att klubblegendaren Jean Beliveau just avlidit, och då lämnade klubben hans speciella plats i arenan tom i matchen efter. Det var förresten mot Vancouver. Beliveaus stol var istället iklädd med hans matchtröja nummer 4.
Så fint och bra gjort och hedrande. Och apropå Montreal Canadiens, Mats Näslund gjorde 383 målgivande passningar under sin karriär och snittade nästan en poäng i snitt per match. Näslund, som i klubben fick smeknamnet Le Petit Viking.
Le Petit Viking.
Ja, den lille vikingen, och har bara 4 svenska övermän i poängsnitt genom tiderna i NHL. Peter Forsberg, Kenta Nilsson, Mats Sundin och Ulf Lillpröjsan Nilsson.
Och Näslund, som ju vann allt. Stanley Cup, svenskt mästerskap, världsmästerskap och olympiskt guld. Och apropå vinnare, 383 NHL-match gjorde Anders Kallur för New York Islanders. Och han blev ju mästare där 4 år i följd. Ingen svensk har fler Stanley Cup-ringar.
Het just nu i NHL är backen Erik Karlsson ju i San Jose Sharks. Han formligen öser in poäng. Karlsson, som kommer från bandy- och speedway-metropolen Vetlanda. Riktnumret dit! I den mån det finns fasta telefonnät som används fortfarande överhuvudtaget. Det är 0383.
Ja. Det släcks ju ner allt eftersom. Hörrni, en NHL-notis till här. 383 NHL-poäng, det gjorde Mike Greer under sin spelarkarriär. Han var en av de första USA-födda afroamerikanerna att spela i NHL. Och efter spelarkarriären 2022 blev han den första svarte general manager när han fick jobbet i San Jose Sharks.
Fotboll nu och 383 framträdanden i Premier League tillsammans som en duo på planen. Det gjorde Steven Gerrard och Jamie Carragher i Liverpool. Rekord i ligans historia sedan starten i början av 90-talet. Närmast bakom är Manchester United-duon Ryan Giggs och Paul Scholes.
Och nu det jag sitter och laddar för. Veckans Vasaloppet, och det är i samarbete med vår lyssnare Håkan, jag är inte släkt med Janne Ottosson. Jo, Bengt och Ola Hassis är ju ett Vasalopps-legendariskt brödrapar. Bengt Hassis vann Vasaloppet 2 gånger, Ola vann en gång, och nu kommer det. Ola Hassis har också en tredje plats 1983. 383.
Ah! Ja. Väg 383. Om du tar den vägen från E4 så hamnar du i Boden. En stad som med tanke på sin storlek fått fram ett imponerande antal stora idrottspersonligheter. Bland annat 2 Stanley Cup-vinnare i ishockey, Oskar Sundqvist och Niklas Wallin. Och Sveriges just nu främsta kvinnliga tennisspelare Johanna Larsson. Den olympiska mästaren i simning är född i Boden också, Lars Frölander.
Det är en ganska stolt idrottsstad, Boden. Och vilken fin introtripp vi har fått levererad här av våra lyssnare.
Känns lite som På spåret där, Lasse.
Ja, det är det faktiskt. Och jag undrar fortfarande vart vi är på väg. Men vi hamnar i Boden tydligen. Från Montreal, via New York, Vetlanda, Liverpool, från Sälen till Mora och till slut då Boden. Och ska jag ha ytterligare något namn därifrån, så är det väl målvakts- och hockeyexperten på Viaplay. Erik Granqvist, han är väl född i Boden, tror jag.
Ja, och vilka lysande junior-VM-sändningar igen ifrån Granqvist och hela teamet där, men också med, inte minst med tanke på hans härliga expertis och entusiasm.
Ja, han Han har ju en sån oerhörd iver att berätta, Erik Granqvist. Och att entusiasmera. Jag tror förresten att vi ska träffa ytterligare en expert om en kort stund som har just det.
Mm, och som också är målvakt. Han var ju förresten med då i, apropå målvakter. Och kärleksbombade målvakter, Erik Granqvist, i avsnitt 304.
Jaha, bara en sån sak. Nu kommer vi till avsnitt 383.
Med Tommy Åström.
Och i sporthuset också, Lasse Granqvist.
Karlsson, väl kämpat och i mål just där då. Otroligt trött, men lycklig och vinnare av Tour de Ski. Super Frida.
Det går inte att undvika att börja med att säga Frida Karlsson. För andra gången i historien så har vi fått en svensk segrare i Tour de Ski. 2008 Charlotte Kalla och nu 2023 Frida Karlsson. Såg du bilderna på henne efter målgång?
Alltså jag har ju någon slags embargo mot att titta på tv-sändningar från längdskidor. Jag inser ju att det här var någonting speciellt. Och jag menar, jag såg ju det som hände 2008 med Charlotte Kalla. Den där oerhörda backen. Alltså
ja, det var 15 år sedan, 15 år sedan du tittade på skidor. Det var 15 år sedan du kollade på skidor. Ja. Men alltså, jag får ju bli lite grann av vår egen vintersport längdskidåkningsföreträdare här. Med idrott på snö, men jag håller ju dels tillsammans med Håkan, jag är inte Jan Ottosson i Vasaloppsdelen här i veckans Vasalopp intro tror jag. Ja. Men det är såklart en stor seger i Tour de Ski, men den enorma känslan av att hon var så utpumpad. Hon var helt färdig och fick ju, det var ju både läkare och polis där och fick ta hand om henne efter målgång. Hon kunde inte vara med på prisutdelningen utan återvände liksom först till någorlunda normala vätskor väsentligt senare.
Jag såg hennes första ord efter kollapsen där hon sa, det var tack och godnatt.
Ja, men vi får hoppas att det är ett skönt uppvaknande. Wow!
Och det ska ju bli häftigt nu, det tycker jag faktiskt, det vill jag säga. Det är lite med glimt i ögat att vi pratar om längdskidåkning och sådär. Jag är ju uppvuxen med den i allra högsta grad med Wassberg och Svan och kompani. Men just det här att Johaug, efter Johaug, nu när skid-VM kommer i månadsskiftet februari-mars, om Frida kan bli det största namnet av alla nu när Johaug inte är med längre. Men ska vi göra så att vi blickar framåt nu, Lasse, för nu kommer ju mästerskapen står ju på rad, det berättar vi redan om i vårt nyårsavsnitt under 2023, och det kommer ju här pang, boom, bam, Skandinavien, Göteborg, denna torsdag när podden kommer ut så startar handbolls-VM på hemmaplan.
Ja, och här snackar vi wow-känsla för Frida Karlsson, så är det ju likadant här när vi presenterar vår gäst nu som kommer in i sporthuset. Det är alltså en tung svensk spelarprofil i handbollshistorien som har vuxit ut till att bli folkkär. Det krävs nog alldeles speciellt för att bli det som expertkommentator, folkkär. Mycket för arbete med Robert Pälskog, numera med Anders Bjur på Viasat Viaplay som har sändningsrättigheterna på handbollen. Men att kunna förklara för mig och förstå hur en handbollsmatch reser och far och göra det med sån oerhörd berättarglädje, det är briljant. Och därför är både du och jag, Tommy, mycket glada att få välkomna till sporthuset Claes Hellgren.
Ja, det var nästan som man blir alldeles otroligt att du säger så. Stort tack, men det tycker inte jag, utan jag tycker att det är idrotten som är grejen liksom.
Ja, vi ska såklart ha all fokus på idrotten, men jag måste säga så här, Claes, jag känner Robert Pälskog, vi har ju varit kollegor och vi lunchar ihop ibland och så vidare. Men det du och han har gjort, och nu jobbar du med Anders Bjur, jag vet det, och det är skickligt och det är bra, men det du har som är den här ivern och glädjen över att få berätta i varje sekund, och det behöver inte vara att Sverige spelar, utan det kan vara precis lika bärande för mig när jag sitter och tittar i en helt annan match. Den är helt fenomenal, Claes, men det är förtjusande så nära händelserna som ni är. Och handboll är ju en sport, jag kommenterade vid något tillfälle, ska jag erkänna.
Inte vid vilket tillfälle som helst, du kommenterade OS-handbollen i Radiosporten år 2000 i Sydney. Jag var precis vid din sida där, Lasse, när du hade, var det ångest du hade inför mästerskapet, eller?
Ja, men jag hade hjälp av en målvaktskollega till dig, Claes, nämligen Mats Olsson.
Ja, det är...
som ju sa, han sa det här till mig efter en träningsmatch vi gjorde ihop. Så sa jag, vad tycker du? Det var första matchen vi jobbade ihop tillsammans på i radio. Så frågade jag, hur tycker du att det gick? Och då sa ju han, ja du fast på skånska. Ja du Janqvist, om du bara håller käften på dig mellan varven ska jag förklara vad som händer.
Ja, Mats är ju otroligt god vän till mig också. Liksom, i och med att vi spelar ju egentligen tillsammans i 10 år. Och i början så kom ju han som ung och till slut så fasades ju jag ut. Då, men vi är fortfarande goda kamrater. Jag fick precis ett sms från honom här nu då han pratade. Kan du berätta om några av de där gamla som jag inte riktigt var med om som ändrade på handbollen? Alltså saker som någon spelare gjorde som förändrade det hela. Och det är ju den vänskap som alltid har varit mellan oss som är målvakter då. Så det är väldigt roligt att du fick hjälp av Mats.
Ja.
Men apropå det här med kommentering, jag vet inte om ni ser den här bilden nu när vi sitter på olika håll, det är lite svårt, en Instagram-bild från avsnitt 334. En gammal bild på dig och Robban Pärlskog, Claes, ja, när TV-sportskolan hette det avsnittet 334. Och det spelade vi in efter EM.
Ja,
ja du Niklas Ekberg.
Nu är det läge för EM-guld.
Läge för EM-guld. Niklas Ekberg, han har gjort det mot Spanien förr. Han måste göra det igen. Annars får vi förlängning. Ekberg har guldet i sina händer. Han har Gonzalo emot sig. Han fintar. Han skjuter i mål!
Och Sverige kommer att vinna EM-guld!
Niklas Ekberg gör det igen! Det är EM-guld till Sverige!
Han kommer in och knappt spelat och sätter sina straffkast. Och Sverige vinner! Och oerhört bra... Glöm inte Palikas räddningar på slutet och Vannes vaknande från att missa. Ja, detta är ju så starkt.
Förra året när Sverige vann på ett bragdartat sätt det där guldet, och då pratade vi om, Lasse, just det här att dels finns det ju en skolning som är viktig för kommentering som man inte ska underskatta. Det finns olika recept och koncept för att det ska bli tydligt för tittarna och lyssnarna. Men sen finns den där speciella kemin som du och Robban hade under alla de här åren.
Ja,
där du bryter in, Claes, och tar över kommenteringen lite en stund, som kanske inte är riktigt by the book, när det blir så spontant och ni flyter in i varandra sömlöst.
Ja, alltså det finns ju någonting när man har jobbat tillsammans väldigt länge och dessutom har en kille som har ett blixtrande intellekt liksom. Så han kan följa med när jag är liksom inne i mitt och vet vad jag gör. Han känner nästan det lite telepatiskt, och det är klart att det kan man ju också kanske som lyssnare känna av ibland liksom, att han vet. Om jag berättar någonting så är han med väldigt lätt, och det var det som var så skönt. Och ibland var han var ju lite, ibland lite a grumpy old man ibland, och jag kunde vara lite för mycket, och det var en kemi som fungerade bra. Liksom, så att jag är väldigt, väldigt glad för den tiden och hur mycket jag lärde mig.
Kalabatic.
Det är ingen vinkel alls.
Nej, då stoppar Palicka bollen.
Och så kan han kasta in ett mål.
Ja.
Och han gör det! Han sätter ett EM-mål. Från sjuksängen till målgörare.
Det steget inte långt.
Nej, det är verkligen inte.
Det var... Melvin Richardson, här är Dika Mem bakom ryggen. Tack för den. Sverige kan kontra. Och han kastar i tom kasse igen, Palicka.
Det är nästan bättre med den där Palicka än de kontrande.
Ja, de missar ju ibland. Det gör ju inte Andreas Palicka. Precision, Brie. Men, oh, Palicka.
Bra försvar igen, och så sitter Evelien och gör en mål.
Ja, han gör igen!
Han är den allra bästa målskytt. 3 mål, och hans fransk dödande ser ut att fortsätta.
Ja, det är otroligt alltså.
Ja, vilket utmärkt exempel här när en kommentering av en kommentator och expert blir en och samma. Mm. Ett och samma, smälter samman till att vara en enda upplevelse. Och det är ju liksom ultimata kommenteringen exempelvis. Va?
Mm, det här är från EM då på Viaplay och tillhörande kanaler förra året i samband med guldet.
Ja, sen är ju, tänk vad ett referat, en kommentering, mår bra utav ett skratt också.
Mm.
Han ser lite nyvaken ut, så där som man gör när man kliver ur sängen. Bad hair day.
Ja, det har man ju jämt.
Det är ju ingenting som bekymrar dig kanske. Nej, så mycket.
Oj, den skjuter till hörnflaggan där.
Ja, som inte finns brukar du tillägga.
Ja, den fanns förr, det vill säga när jag spelade.
Ja, en dålig hårdag kan man väl säga att man har bestående. Jag förstår det precis, Claes. Det är härligt att ni ger utrymme för ett skratt också. Det är väldigt lätt att njuta utav kommenteringen då. Hörrni, vi har Claes Hellgren med oss. Vi pratar VM i handboll och vi pratar Claes. Din meritförteckning, alltså över 200 landskamper som spelare. Du var ju målvakt på 70-80-talen. Irsta, Västerås. Två SM-guld med Göteborgsklubben Heim. Var med vid de olympiska spelen 1984 och de olympiska spelen 1988 och blev tillsammans med Björn Gilsén 1983 Sveriges första utlandsproffs då till den spanska ligan. Som tränare, förbundskapten för USA och Sveriges damer, Guif i elitserien på herrsidan, och varit verksam i både Norge och Danmark. Och dessutom debuterade som expertkommentator redan på 80-talet på Sveriges Television, då med Arne Hegerfors.
Ja, alltså det där är man lite spänd på. När började det hela mer exakt, dina första jobb i det du gör nu?
Ja, men de första jobben var 1984. Då spelade jag fortfarande. Och det var, ni kommer kanske ihåg Tips Extra. Och då var det Leif Larsson som hade hand om det. Och så fick jag, eftersom inte var RIK som mötte Stoja Bukarest i Frölundaborg, tror jag till och med det var. Och då körde vi det. Det var första gången som jag körde. Och sen så var det ju så att när jag slutade då så blev det ju då med SVT och med Arne. Och det var ju rätt många år faktiskt. Det var ju otroligt lärorikt. Alltså jag skulle kunna berätta massor med anekdoter om hur han gjorde.
Kör en.
Ja, men till exempel SM-final Saab mot Drott liksom. Och så kände jag väl att jag behövde träna på att kunna förståelsen för hur svårt det är. Och så gick jag ner i pausen och kom ju inte tillbaks liksom på ett tag där. Så jag blev ju tvungen att träna på att klara av det. Och därför har jag all respekt som är enorm för det som ni gör. Därför det är något helt annat än att vara expert liksom. Han var ju också väldigt tydlig om hur han ville att det skulle vara. Och också ibland så sa han så här: ja, men kom ihåg nu det här, Claes. Förlorar Sverige så är du kass, och vinner Sverige så är vi asbra, sa han. Och det ligger ju lite sånt här inom. Men alltså jag ringde på hans 80-årsdag och pratade med honom, och det kändes ju så skönt att prata med en så fin människa. Mm.
Den iakttagelsen om vass och kass har inte ändrats över årtiondena, skulle man väl kunna säga, eller återkoppling. Det är bara sociala medier som har tillkommit. Men handbollens utveckling, vad den är idag, om du jämför över tid, vad vill du säga att handbollen är idag?
Att det är oerhört viktigt med omställningsspelet liksom. Och det är ju så att de lag nu, det kom en regel om avkast som gjorde att man kunde trycka direkt så att man inte får jubla för målet. Och den har ju utvecklats enormt. Det har gått från, under de här perioderna som jag har varit från, att det var ju ganska många små spelare som ändå klarade sig hyggligt. Men då satte ju gamla Sovjet in regeln att fyra spelare skulle vara över 2 meter och spela med en 45 minuter. Och det skapade en utveckling av rätt stora spelare. Och det var ju svårt att slå dem. Men till slut slog de här små spelarna ut utav, alltså man kunde använda farten. Men så kom det taktiska som man ofta pratar om. Det var ju till exempel de gamla härliga Balkanländerna. Som var så drivna taktiskt att de spelade bort både de snabba och små, och sen blev de, alltså det var ju otroligt skickliga spelare på Balkan under en period. Men nu har det ju skett liksom det att spelarna, från att vara väldigt starka, sätta rekord i bänkpress och benböj och allt det, har ju liksom blivit löpare. Och det är ungefär som, jag var ju tre och ett halvt år i Hammarby som fotbollsfystränare liksom. Där är ju också en löpsport liksom. Men handbollen har blivit väldigt viktig, att man orkar trycka. Och det handlar om något som heter snabbhetsuthållighet. Och det blir otroligt mycket snabbare spel. Och det blir inte så mycket som, när Lasse frågar mig om det är skillnaden, det finns inte så långa möjligheter till gurkburkar och långa sekvenser av anfallsspel, utan det är ett attackspel hela tiden.
Men ja, för om vi jämför med bara den tiden då, Bengan Boys-tiden, den förra svenska storhetstiden då, om vi pratar om, ja, egentligen från 1990 till 2002. Först var det ju du och Björn Hinsén och kompani som drog igång det på 80-talet, och Sverige kom till stora mästerskap, och sen kom VM-guldet 1990, och sen kom den enorma storhetstiden med en pärlband av mästerskapsmedaljer, Bengan Boys. Och sen kom ju då, ja, nästan 2 decennier då, innan Sverige fick den här, ja, ska vi kalla den gyllene generationen 2 som vi är inne i just nu för svensk del, med 2 raka medaljer nu, EM, VM. Och vad som har hänt med handbollen under den tiden?
Alltså den är, det som hände med när Sverige tappade sin stor... Bengt Johansson var en fantastisk coach. Han valde ju just det som jag pratade om, att spelarna skulle ha liret. Han tog ibland nästan ut dem på om de var lirare, för att de skulle spela bort dem i det offensiva spelet. Absolut inte skjuta, utan istället få in den till Kalén eller få ut den på kanten till Hajas och Torsson och se till att ha ett ruskigt bra försvar. Och knappt ha skytte. Så tog ju det till slut när de andra började springa. Och det tyckte inte Bengt Johansson riktigt om. Så vi lyckades inte riktigt, om man nu pratar om Sverige, vara med på den resan som skedde. Då var det väldigt tydligt och klart att det fanns andra länder som gjorde det. Ett av dem var ju Frankrike faktiskt då. Det andra var ju att Danmark började ju poppa upp där. Från att ha varit väldigt bra när det var gällde damhandboll till att bli det på herranboll på riktigt när de 2008 togs över av Ulrik Wibeck och började också satsa på sitt flygande anfallsspel liksom. Och idag är det ju så här att Barcelona är bäst i världen och Barcelona de springer ofattbart alltså. Det finns en som heter Dika Mem som på avkast nu flyger fram. Det är antingen en Dika Mem som kommer flygande förbi eller så är det de som spelar attackspel. Det finns en som heter Omar Magnusson och en som heter Christiansson i Magdeburg. De tar kontakt med sin försvarare och skjuter utan att liksom man har inget täck. Utan det är ett helt annat spel. Det är de som har gjort skillnaden på hur spelet ser ut idag. Och så har man då sagt att vi kan inte hålla på att byta två spelare i anfall försvar, utan nu måste man ha tvåvägsspelare för det går så fort.
Men vad är det Sverige har gjort i allt det här då som Sverige har lyckats med i den här generationen? Vad är det Sverige har gjort så bra?
Ja, de har alltid är det viktigt att man är bra på att ställa om från försvar till country. Även om jag är part i målet i det här fallet så måste man ha en riktigt bra målvakt och man måste ha det om man ska vinna liksom. Så att målvakten och försvaret och så ställa om och även på avkast trycka, då gör man 40 mål helt plötsligt mot de här 20-25 som man har gjort. Frågan är om man klarar det nu på landslagsnivå, vi får väl se, men i klubblaget och Champions League ser det ut så.
Hur rankar du Palicka i världen?
Jag tror inte han är bra målvakt liksom, men jag tror inte att man rankar dem, ja topp 10 rankar man dem, men man rankar dem nog inte som allra högst upp, ja, men inte, även om jag tycker otroligt mycket om honom för att han är ju en lite mindre målvakt som faktiskt klarar sig väldigt bra liksom. Men bäst på den här sidan är nog Danmark liksom. De har 3-4 som är riktigt bra. Och Spanien faktiskt. De har de två bästa.
Jag är ju lite förvirrad här känner jag efter EM förra året. För att var och varannan slogs ju ut av det här covid-kaoset. Så till slut fattar man ju inte riktigt vilka som är nyckelspelare i det här laget längre. För det verkar inte spela någon roll vilka som lirar. Det gick ju lika bra ändå. Så frågan är, vad gäller nu då? Vilka spelare är nyckelspelarna i det här svenska landslaget?
Det har ju funnits ofta en väldigt, väldigt bra första uppställning på många landslag. Ända från min tid upp och som har varit riktigt bra. Men här har man en uppsköta väldigt bra spelare. Så att det är klart att det är Gottfridsson som är världens bästa liksom nu. Han är vald till det till och med idag. Så att det är klart att han är väldigt, väldigt viktig. Men här kan man ju få riktigt tuffa matcher under de här 14 dagarna. Så 8-9 matcher kan det ju tror jag bli. Det betyder alltså att det är rätt viktigt vilket djup man har på det. Sverige har två stycken spelare egentligen på varje plats som är väldigt bra. Det är inte så många lag som har det alltså.
Hej, lyssna nu här. 90 sekunder. Ska fan bli Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv håll han i ryggen. Så får du mellan benen.
Ja.
Kör
vi
hej, hej, hej. Lyssna, lyssna. Är det så att du får läget så tar det.
Ja, ja.
Han är dålig på kanten. Kör vi på
läget.
Nu sätter vi den.
Ja, precis nu när vi spelar in det här så kom det alltså här att Jim Gottfridsson utsätts till världens bästa spelare. Världens bästa. Håller du med eller?
Ja, det gör jag definitivt. Men om jag skulle välja spelare så skulle nog stå mellan honom och Dika Mem om jag fick välja att vara coach. För de är två olika typer av spelare. Men alltså Gottfridssons betydelse för Sverige är ovärdelig. Det som alltid oroar för mig som har varit med så länge är om man har haft en liten skada och det har han haft under hösten, så vet man inte riktigt var man står. Så där sitter ju nyckeln för Sverige. Är han på hugget så kommer det bli riktigt bra. Men sen ska man också veta att de andra lagen är ju smarta. De vet ju att vi har en som heter Vanno och en som heter Ekberg på kanterna. Man var inte riktigt beredd på Sveriges de här två mästerskapen. Att här kom det ett flygande lag liksom. Och nästa utveckling på det här blir ju att man är i basket, om man tittar på det, så är de ju ruskigt bra på att ha en organiserad tillbakaspring. Och då tar man ju bort det som Sveriges styrka är. För 6-6 så vinner nog inte Sverige det här VM:et, utan man vinner det på omställningen.
Vad tror du om, jag menar, hemma-VM innebär ju att spelarna lever nära supportrar och familjer och alla de här delarna mest hela tiden. Alltså, varje gång du glider in i matsalen och ska äta kommer ju kocken och de som serverar har någon åsikt eller någon idé, va? Och så vidare. Ett finalspel, vi pratar till ett två arena, jag menar det är ju 30 000 åskådare, det var det kan tänkas handla om en helt annan rymd för att spela handboll, tänker jag, jämfört med en sporthall eller en större inomhusarena överhuvudtaget. Alltså, hur ser du på de här faktorerna för Sverige?
Men också ska vi komma ihåg, förra gången som Sverige hade ett sånt här mästerskap så hade man ju klara problem att tackla den här grejen som du pratar om. Det blev istället en grej som var lite emot dem. Det var ingen bra mästerskap för Sverige. Däremot så vet jag ju att fullsatt Skandinavium här på första, man kommer att ha lätta matcher, åtminstone två av dem i gruppen, och så slår man Brasilien i första, så är man med. Och sen kommer ju alla de här härliga matcherna. Och då känner jag nog att jag önskar att jag vore ung.
Underbar.
Ja, det är bra.
Ja, för gruppen är ganska överkomlig. Den första, det är ju Brasilien och sen Kap Verde. Det låter ju som att de kommer direkt från beachen.
Ja, men Kap Verde, Tommy, det är inte så pinkigt alltså. De kom tvåa okay. I Afrika. Men Uruguay, jag ska ju inte berätta såna här historier för er, men jag gör det ändå då, liksom. Jag var ju förbundskapten i USA. Vi hade ett mästerskap i Pan Am Games, som det hette, eller Panamerikanska mästerskapen. Så mötte vi Uruguay med USA liksom, och de hade ju inte sett så mycket handboll, så att första målet Uruguay satt ju 1-0. Då var det flygplans segergest och publiken stod upp och jublade liksom. Det stod 1-0. Och då tänkte jag, men de här har nog inte varit med liksom. Så att Uruguay, jag törs nästan gå ed på att Sverige vinner med mer än 20 liksom.
Det finns en och annan fotbollsvän som vill, när det gäller Uruguay och handboll, lägga in Luis Suarez där efter hans räddning på mållinjen, han boxar undan bollen. Ja, alltså, handboll är de bra på, kan en och annan vilja säga.
Ja.
Men vilka nationer är det som fightas om titeln här nu då, i det här mästerskapet skulle du säga? Danmark har ju två raka VM-guld, Sverige är regerande Europamästare och VM-silver för två år sedan. Hur ser du på guldkonkurrensen, om du får måla upp den bilden?
Alltså, Sverige är en av de som kan vara med. Danmark är det också. Jag har ett speciellt hjärta eftersom jag var 6 år med Danmarks lag. Liksom. Och så är Norge riktigt bra. Och Island är bra. Och Frankrike är bra. Alltså, det är rätt mycket nordiskt om man ska vara riktigt ärlig. Sen finns det några till. Som Sverige mot Serbien nu också. De är också rätt så bra. Så det finns ju några lag som kan vara med. Men Spanien plus det som jag sagt. Någon av dem kommer att vinna. Och drömmen för mig då, om man får drömma så, det är ju Danmark mot Sverige på Tele2 Arena. Och med det intresset som är i Danmark för handboll så blir det den största fest som någonsin har varit. Mm. Det är jag övertygad om. Så vi kan väl hoppas.
Nu ska vi. Men alltså, jag tänker så här, Claes, att du vet, söndag 29 januari, då har du redan nu fått oss att inse att det kan bli Sverige-Danmark i VM-finalen i handboll på Tele2 Arena. Och samma söndag är det ju världens största travlopp, Prix d'Amérique i Paris på Vincennes. Så att jag ska kolla på dubbla skärmar så jag inte missar någonting, det är säkert. Och en annan grej med handboll är ju att det är ju verkligen det förändras ju i spel. Det kan skilja 3-4 bollar, 5. Och då har jag hört det flera gånger, Claes, sitta som expert och säga, ja, men det här är inte kört. Alltså, när man sitter och tittar känns det ju så. Det här är inte kört, nu har de gjort den här förändringen, nu gör de det här. Det är ju så oerhört fascinerande med handboll. Det går inte att försvinna iväg från en match när det skiljer 5. Det är ju för jäkligt alltså.
Men du, Lasse, nu har ju min fru travhästar också, så det här kan ju bli en konflikt hemma hos oss då. Så jag tycker jag har blivit fascinerad av det på samma sätt som säkert du är.
Ja,
det är också lika spännande. Men då kan jag lova det, då tittar jag inte på Vincent.
Det är bra, Claes.
Men du, Claes, avslutningsvis, nu har vi ju för sig Gottfridsson, han kommer säkert köra något nytt brandtal apropå det här, för hela ditt jävla liv, som har blivit ett klassiskt citat ifrån den här timeouten i EM.
om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv, håll han i ryggen.
Men du som själv har såna här ledarskapsutbildningar och hur man ska tänka och sådär. Hur låter dina tips till det svenska handbollslandslaget? Hur de ska hantera det här? För nu har de ju faktiskt hamnat i ett visst tryck, favorittryck, efter två raka medaljer.
Alltså det som jag själv använder mig väldigt ofta med var att dela in det i perioder när man spelar. Så att speciellt då eftersom man är målvakt så får man tänka om det är 6 set utav 10 minuter och så kör man liksom. Så att man aldrig ger upp. Och sen för mig då är ju otroligt viktigt att se på positivt sätt på det hela. Men i handboll så kommer det vara ändå, det är mycket lättare att vara destruktiv än att vara konstruktiv. Så det handlar om, är du beredd att köra ditt försvarsspel? Och så får du faktiskt ha en målvakt som är ruskigt bra. Det kan ju rädda allt liksom.
Mm. Mm. En målvakt av Claes Helgren-klass, eller Mats Olsson-klass, eller Thomas Svensson-klass.
Ja, men alltså just den här vinnarinstinkten som finns. Hans pappa var ju simmare och vattenpolospelare.
Det var ju din pappa också.
Ja, det var han. Och det var ju liksom så. Men hur som helst, Runar Svensson var i Tunafors där och var väldigt bra vattenpolospelare. Och Thomas tog jag ut då i U-landslaget när jag blev direkt förbundskapten på U21 när jag slutade. Och han hade ju brutit mellan fotspenet liksom. Så att skulle han hinna tillbaks till att kunna få vara med i mitt lag, och han gav ju allt. Då sa Runar, vi simmar, sa Runar liksom. Och det finns en sjö som heter Borsökna som ligger utanför Eskilstuna. Då säger han, vi simmar lite, häng med du Thomas. Och Thomas kunde väl simma, men var ju inte som Runar. Simmar de 1000 meter över till en brygga, då tänkte Thomas, jag räddar mig själv liksom, jag lever fortfarande. Då sa han, nu simmar vi tillbaks, sa Runar. Och så simmar de tillbaks. Och Thomas fick gå ut där och simma under de där 3 veckorna innan mästerskapet. Och när det var mästerskap så var det där förbannade mellanfotsbenet läkt. Och han var bäst i turneringen och sen tog ju hans karriär fart. Och det visar liksom, han har ju tagit mest Champions League och det hela inställning. Det finns 3 typer av idrottare, Tommy och Lasse, som jag träffar och som jag träffar. Det finns de som sitter på O'Learys och berättar hur bra de har kunnat bli. Det finns de som skyller på mig eller någon annan tränare. Och så finns det de som brinner. Och jag har ju ändå varit med nu så länge. Det är mitt 49:e år på elitnivå. Som det är bara de som blir bäst. Som blir precis som Thomas Svensson, den där förbannade sjön som heter Borsökna. Liksom. Han gav sig ut och gav hjärnet. Liksom. Och kan man förmedla det, finns ingen genväg. Det kräver fan träning. Ursäkta svordom.
Och den sköna, nu simmar vi tillbaka. Åh nej!
Ja, du kan tänka det. Men det kräver
under
lite pannben.
Veckor, det går.
Ja.
Ja, det är härligt, Claes. Så tack så mycket och Sverige-Danmark i final, vi är överens.
Och det är väldigt roligt för mig att lyssna på er och försöka lära mig lite av det som ni gör. Jag hoppas att vi kan förmedla även att min sport är så fin så att den är värd att vara att titta på, även om det är Vincent samma dag som det är VM-final.
Ja, det är bra.
Stort tack för ditt besök i sporthuset, Claes Helgren.
Tack ska ni ha.
Sjöga säger sitt tredje mål. Nej, han kommer inte mellan benen där. Den jugoslaviska måste kontinga sig Helgren framme. Titta så offensivt han spelar. Ska göra mål! Ja! Vad härligt! Vilken uppvisning! Hur ofta får man se ett mål av den kalibern? Lars Helgren! Så suverän!
Öppet hus i sporthuset.
Mailkorgen svämmar över. Via sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi tar upp några om en liten kort stund. Jag ska bara ge tack till alla som skickat introleveranser också den här veckan. Rickard Ljung, Mikael Ljunggren, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Fredrik Norrström, Jonas Lindbäck. Ja, det är många fler, men det var de som nådde fram till programstarten. Vi finns ju på Twitter och Instagram också. Och apropå mailburken där, Lasse, så vill vi också gratulera Victoria Björkegren som häromdagen när vi spelade in där fyllde 50 år. Vi blev ju oerhört berörda av ett mejl som vi fick från hennes man Kalle. Och det var ju då att hon har drabbats av cancer, Victoria. Och av den elakare sorten. Och Kalle skriver det att hennes tid är starkt begränsad, har läkarna meddelat. Men samtidigt så lyssnar hon ihärdigt på sporthuset och vi får information om att du, Victoria, ser fram emot varje torsdag, och det är ju med en enorm stolthet som vi känner av det och hoppas att vi kan bidra lite grann med det vi pratar om här.
Cancer drabbar oss ju direkt eller indirekt nästan allesammans. Jag har själv en kompis i samma ålder som jag som kämpar med njurcancer i hans fall, och han har haft det i 4-5 år vid det här laget. Inte lika elakartat då som vi har förstått att Victorias situation är.
Nej, och det här med att idrotten betyder så mycket när man har en sån här dom hängande över sig som Victoria har, det har vi pratat om när det gäller ALS tidigare också, och den fruktansvärda sjukdomen. Och Victoria, hon är ju oerhört intresserad av all sport och har alltså flera SM-guld i bowling, och efter bowlingkarriären har hon gjort en Ironman och en svensk klassiker och diverse ultralopp, alltså uthållighetsidrottande, och kämpa på liksom i sann idrottsanda. Det inspirerar verkligen det vi får reda på här, och jag tittat lite på hennes bowlingkarriär då. Bowling kanske inte är mitt gebit riktigt, men hon hette ju Thunman i efternamn och kom in som ung komet i landslaget på 90-talet och VM-deltagande faktiskt, och en hel drös av SM-guld.
Alltså, har du inte kärleksbombat bowling en gång?
Jag tror att jag tog kraftfull hjälp faktiskt, med tanke på min alltså nästan obegripligt svaga bowlingkompetens, där jag ständigt hamnar i rännan.
Ja, jag är nästan aldrig i läge att ens kunna hamna i rännan faktiskt. Jag spelar nästan aldrig bowling. Men visst, vilket avsnitt var det? Bowling?
Ja, jag är lite osäker faktiskt.
Det är i sånt fall en av de första gångerna en rasstidsdubber. Men jag kan berätta för dig, för Victoria har koll på det. Hon meddelar att det var i avsnitt 223. Och då fick du en personlig träningstimmeslektion av förbundskaptenen i bowling för att lära dig mera. Detta är informationen som Victoria bistår oss med.
Jäklar.
Och det är klart att då vill ju vi alla veta hur det har gått med den där träningstimmen.
Den där har jag trängt undan lite för mycket, känner jag nu. Så att den ska vi ta tag i. Det blir en uppgift.
Ja, det var ju avsnitt 223, det är 160 avsnitt sen typ. Då har du 160 avsnitt till på dig att få ordning på den där träningstimmen. Och då kommer du troligtvis att fastna, vet du. Så då kommer vi få spela in i bowlinghallen, för det är där du finns då. Med ditt nyvunna, brinnande bowlingintresse.
Ja, men stort grattis på 50-årsdagen återigen, Victoria.
En och en halv minut snart kvar att spela bara när Eldebrink går till anfall. Men han är fortfarande i svensk zon, ramlar strax på fall av en sovjetspelare, pucken fram till Bengt-Åke Gustafsson. Suren finns, kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare, får med sig pucken. Kommer i dåligt läge, spelar bak, slår in Albelin. Albelin spelar, slog! Ja!
Tillåt oss från sporthuset att få gratulera. 10 januari 2023 så fyllde nämligen Lasse Kink 80 år. En fanfar från alla oss i sporthuset. Lasse är, som jag ser det i alla fall, en av de absolut främsta kommentatorerna, referenterna i radiosportens historia. Och jag är så omåttligt tacksam för det sättet som Lasse tog sig an mig när jag kom som ung, ny, oerfaren sportjournalist till Radiosportens redaktion. Jag kommer ihåg att det satt en lapp ovanför Lasse Kinks arbetsplats på Radiosporten, och det var ett citat från Åke Strömmer där det stod att vi kämpar alla, men bäst av oss är utan tvekan Lasse Kink. Det ligger väldigt mycket i det. Lasses sätt att referera och kommentera är för mig i alla fall något av det bästa radiosporten någonsin kunnat prestera.
Ja, vad fint beskrivet, Lasse, och det är bara att stämma in i hyllningskören till Kinken, som jag aldrig jobbat på samma redaktion som honom, men däremot har han betytt väldigt mycket också för mig när jag växte upp, och jag satt som klistrad vid Radiosporten under hela 80-talet. Känns som jag 10 år i sträck hörde alla sändningar ungefär. Och då var det ofta Lasse Kink. Och sen också på senare år med den här bjussigheten som Lasse har, precis som Tommy Engstrand som jag pratade om tidigare när det gäller till oss som är yngre då, att komma med tips och sådär. Och det gör han ju ofta just nu under den här säsongen till exempel i Allsvenskan i fotboll. har betytt mycket att få de meddelandena också ifrån Lasse. Så stort grattis som sagt på den här stora dagen.
Sporthuset 383.
Alltså nu när vi är inne på hälsningar från lyssnare och tillyssnare och annat så får jag en här från Miguel Pellsjö. Och det handlar om junior-VM. Junior-VM som ju avgjordes i Halifax, Kanada, som vann finalen, förlängning mot Tjeckien som hade slagit ut Sverige i semifinal. Otroligt dramatisk match med sen insläppt puck från svenskarnas sida så tjeckerna kunde vinna i förlängning sedermera. Sverige blev 4 efter förlust i... Vad blev det i bronsmatchen? Det var 7-7 eller var det 8-8?
Ja, det är man knappt har varit med om den typen av resultat. 7-8 blev det ju efter förlängning.
Ja, otrolig match. USA vann alltså. Mm. Men den här frågan ifrån Miguel Pellsjö säger så här. Varför har Kanada och USA fått så många junior-VM på hemmaplan? Han liknar det här med Canada Cup och World Cup förra åren som ju alltid avgjordes i Nordamerika. Men junior-VM är ju en turnering från Internationella ishockeyförbundet med helt andra grundläggande förutsättningar.
Ja, bra poäng tycker jag, eller hur Lasse? Jag menar...
Verkligen. Jag vet inte svaret.
Nej, men om man borrar sig ner i det material som finns så är det svårt att riktigt... få reda på hur det här gått till, för det är inte så offentligt, men jag har förstått mer och mer att det här är ganska suspekt faktiskt. Det här avtalet mellan Internationella ishockeyförbundet och det kanadensiska hockeyförbundet Hockey Canada. Det var ett avtal som slöts för ungefär 20 år sedan och sedan dess har ju, 15 av 20 mästerskap vunnits av USA eller Kanada och ungefär lika många då har arrangerats där. Och det var alltså Internationella ishockeyförbundet och Kanadensiska hockeyförbundet Hockey Canada som slöt det här avtalet. Och det säger att åtminstone var tredje mästerskap ska arrangeras i Kanada. Och faktiskt sen millennieskiftet så är det ännu fler än så. Och det här ger ju såklart enorma sportsliga och ekonomiska fördelar för värdnationen. Så det här avtalet som inte är offentligt och väldigt få vet exakt vilka villkor som egentligen finns, mer än att det har blivit så här, att de arrangerar JVM vart tredje, vartannat år ungefär, Kanada. Nu blir det ju Sverige nästa år, men det var tre raka i Kanada. Det är någonting som inte känns
men
riktigt
alltså
korrekt
med. Är det geografiskt just bara Kanada? Det handlar inte om Nordamerika?
Nej, Hockey Kanada.
Jaha. Men det här är alltså ett avtal då som har gått lite grann under kännedom för medlemsländerna. Det verkar ju mycket besynnerligt. Det måste ju vara någonting som kommer tillbaka också. Alltså det måste ju vara ett utbyte utav någonting. Annars är det ju svårt att ha ett avtal.
Och därför så är frågan verkligen befogad.
Ja.
För jag menar, det saknar väl motstycke, i idrottsvärlden att man slår fast att vart tredje, vartannat år i ett avtal så ska ett enda land arrangera det här. Det är ju,
ja, dessutom är det ju så att det här är ju ett avtal med Hockey Canada som du säger, och det är ju exakt samma sak som Svenska ishockeyförbundet eller Finska ishockeyförbundet och så vidare. Det har ju ingenting med NHL att göra.
Nej.
Och det har ju ingenting med NHLPA att göra. De är ju helt fristående från det avtalet som Hockey Canada sluter. Men det skulle vara mycket spännande att få höra vad som ligger i båda vågskålarna i diskussionen för att förstå att varför avtalet överhuvudtaget har kommit till.
Hockeyns hemland Kanada styr hockeyvärlden i många stycken. För mycket.
Ja, så är det ju. Så är det.
Men nu blir det i alla fall mästerskap nästa år i Sverige och Skandinavien, om inte det rivs upp här vid något nytt avtal. Nej, men det ska det väl bli. Och det pågår ju ett mästerskap redan nu, ska vi ju verkligen säga.
Ja, var lirar de någonstans?
Östersund Arena.
Ja visst, de spelar ju Östersund i Sverige, det är underbart, damernas J18.
Och vilken fin seger för Sverige precis innan vi spelar in det här avsnittet. 6-1 mot Finland. Imponerande siffror för J18-landslaget på flicksidan som helt klart förhållandevis då ligger bättre till än vad seniorerna, damkronorna, gör. För jag menar, häromdagen förlust med bara 2 mål mot Kanada, sista i tom kasse, och sen USA i premiären då också förlust, men rätt tajta match, och nu klar seger mot Finland. Så det är imponerande, och ja, vem vet, det blev ju silver för, var det, 2018 för tjejerna. Så om det blir någonting häftigt här under den kommande helgen så måste vi såklart komma tillbaka till det nästa vecka. Men nu väntar alltså kvartsfinal för Sverige.
Amen. Jag är olyckan, Olle olyckan. Obidobidobidobidolyckan. Krasch och bang lyckan. Gnissel och pang lyckan. Så akta er för mig, annars händer
Olyckspåsen i sporthuset.
Vad sägs om den här rubriken för en olycksbombning, Tommy? Depression, alkoholism, misshandel i nära relation.
Ja, det är bara stålsätta sig för ett olycksdokument. Det hörs ja, lång väg.
Usch ja. Men det finns nog en del fotbollsföreträdare överhuvudtaget, inte minst från klubbar, som anser att runt den där Bosman-domen från 1995 kan en rätt omfattande olycka förknippas. Jean-Marc Bosman var en duglig mittfältare i den belgiska ligan. Under 7 säsonger landade han in på just runt 100 matcher. 1988 så skrev han ett 2-årskontrakt med RFC Liège i Belgien. Men klubben ville sänka hans lön vid kontraktets utgång 1990. Jean-Marc sonderade marknaden på egen hand och insåg att den franska division 2-klubben Dunkerque, de var villiga att ge bättre villkor. Och här måste vi slå stopp en stund för att förstå hur regelverket såg ut för övergångar mellan fotbollsklubbar 1990. Det var helt annorlunda för drygt 30 år sedan än idag. När kontraktet gick ut så ägde fortfarande klubben som spelaren just representerat rättigheterna till spelaren. Den nya klubben var tvungen att betala en övergångssumma även om det inte längre fanns ett kontrakt. Dunkerque i det här fallet kunde och ville inte betala det Liège krävde. Jean-Marc blev kvar i Liège som sänkte hans lön till en fjärdedel av det han tidigare tjänat. Jean-Marc sa då så här om varför han reagerade så starkt. Klubben tyckte jag var värd en fjärdedel av den lön jag haft. Men de krävde 4 gånger så mycket i ersättning jämfört med vad de köpt mig för. Såklart orimligt. Och det är här som det mest avgörande beslutet för europeisk fotboll någonsin, vågar jag påstå, fattas. Jean-Marc Bosman krävde rätt att fritt byta arbetsgivare när hans kontrakt gick ut. Han stämde klubben, han stämde det belgiska fotbollförbundet och han stämde det europeiska förbundet. Bland klubbarna talades förstås i skarpa ordalag. Det skulle bli fotbollens död och förhindra och försvåra och vara förfärligt. Det systemet som var på plats och fungerande och hade så varit i decennier var alldeles utmärkt. En lång rättsprocess tog vid, först i Belgien och därefter i Europeiska unionen. Och den var lång, den skulle pågå i 5 år. Men så, den 15 december 1995, så meddelade EU-domstolen sitt beslut. Den fria arbetsmarknaden gäller även professionella fotbollsspelare som har rätt att fritt välja uppdragsgivare när kontraktet gått ut. Rätten att söka ny klubb gäller 6 månader före kontraktstidens utgång. Och ingen begränsning för EU-medborgare i nationell liga är tillåten. En klubb kan alltså ha hur många EU-spelare som helst i laguppställningen. Det ingick i den här domen, ja. Det här var ingen liten seger för den då 31-årige Jean-Marc Bosman. Vi snackar total, komplett knockout. Knockout på klubben, knockout på förbundet och europeiska UEFA dessutom. Men för Jean-Marc själv så blev livet aldrig någon Victoria. Ingen klubb ville ha hans tjänster längre. Han ansågs besvärlig och reaktionär och dessutom hade han ju inte representerat någon klubb på 5 år. Han fick ett skadestånd i och för sig på motsvarande 8 miljoner kronor, men på bara några år så var de pengarna borta. Han gick in i depression. Han blev alkoholist. Och när hans nya sambos 15-åriga dotter vägrade servera honom mer sprit blev han våldsam mot både sambo och dotter. Jean-Marc dömdes till 1 års fängelse för misshandel, en dom som sedermera omvandlades till samhällstjänst. Idag sägs det att han ska ha lyckats ordna upp sitt liv till det bättre. Men hans egna ord om den så kallade bossmandomen är: den förstörde mitt liv. Det finns en tydlig grupp stora vinnare i den här historiska händelsen. Det är spelarna. Och tänk som det ändå kan vara. Han som ordnade förutsättningarna för alla dessa megalöner vi har idag. Han är just någorlunda återhämtad från depression och från alkoholmissbruk. Och han lever på socialbidrag. Jean-Marc Bosman.
I was held captive by my club. They offered me a new contract with 4 times less than the previous ones.
This is now known as the Bosman ruling, and it completely changed the mobility of players, the way footballers are employed, and their status as workers. With his landmark victory, Jean-Marc Bosman paved the way for a truly international employment market for players. He created opportunities for players to build a career abroad, internationalize squads, and thereby make football global.
Tragiskt och samtidigt Hoppas han kan känna av lite vad han ändå har gjort, även om jag vet inte hur mycket det hjälper nu, men han fick inte ta del av det enorma lyftet som hela spelarmarknaden fick ta del av. Men det är ju ändå fascinerande och fint, tycker jag, att ja, det är ju David mot Goliat, den gamla bibelberättelsen.
Det var det verkligen.
Alltså, det var väl det så var det att, verkligen. Jag tror den här, jag kommer inte ihåg från skollektionen, men det var väl så här, David, den här jätten Goliat, om vi tar det som exempel på kopplat till de stora fotbollsförbunden. Och David slungade en sten med sin slunga, en liten sten som träffade Goliat i pannan, och den jättelika mannen föll till marken. Det var ungefär det som hände, va? Och vad fick det för konsekvenser?
Nej, men alltså det här jag säger att det är det största enskilda beslutet, alltså fotbollshistorien ändras ju helt efter detta. Och det som sker, och som är viktigt att förstå, det är att all makt över spelarmarknaden flyttades från klubbar till spelare. Det var ju så här spelaragenter uppstod. De fanns ju inte tidigare. När du hade spelat färdigt i din klubb var den nya klubben tvungen att förhandla. Alltså din rättighet låg kvar i klubben fast kontraktet gått ut. Och det var ju det som ändrades. Från klubb till spelare. Och det här innebär ju att klubbarna var tvungna att, för att vara attraktiva för spelarna, betala ut högre löner. Det här spann ju iväg riktigt rejält. Spelaragenternas tillkomst. Dessutom ökar ju skillnaderna, det är ju en konsekvens, mellan fotbollsklubbarna. De stora ligorna blir större, de mindre ligorna mindre. Och inom respektive liga, de största klubbarna ännu större. Just och det ökar avståndet inom. Så att hela fotbollskartan har egentligen ritats om sen Bosmandomen kom 1995. Och till detta ska vi säga, fotbollen är ju en samhällsföreteelse. Fotboll är en del av samhället. Och fotboll i Europa lyder under domar, domslut och lagar som stiftas och som gäller inom Europeiska unionen.
Och det här med mindre klubbar, IFK Göteborgs storhetstid i Europa, den slutade ju nästan exakt när det här hände. Och sen efter det så var det omöjligt att konkurrera. Eftersom pengarna drar iväg då, lönerna, spelare från svenska klubbar vill ju mycket tidigare sticka iväg. För det finns underbart höga löner att hämta ute i fotbollseuropa. Det är en direkt konsekvens av Bosmandomen.
Exakt.
Här skakas det kärlekspåse. Vi är ju på olika ställen idag, Lasse. Så jag håller upp det här mot kameran om du ser den. Jag drar den här lappen. Vad som ska kärleksbomba nästa vecka.
Jag ser en gul lapp där, ja. Och det står Helena Costa på den lappen.
Ingen världskändis, va?
Då behöver jag hjälp.
Ja, jag vet inte om... Men alltså, jag minns det från ett lyssnarmail, det där namnet. Och det handlar ju om en pionjär, en kvinnlig pionjär. Alltså när hon är en av de första, tror jag, kanske den allra första, som man kan säga har tränat herrlag på professionell nivå. Kvinnan. Ah. Det har man ju väntat lite på.
Men är inte den här Helena Costa, inte hon aktiv i England, va?
Ja, jag tror att hon är inblandad i någon Premier League-klubb nu, men hon alltså, har också...
Eller hur, ja. På den nivån hon arbetar numera, ja.
Ja, precis. Och jag vet inte om det var på så jättehög nivå. Vi kan återkomma till det nästa vecka. Kanske kan koppla upp Jens Fjällström nästa vecka. Skulle passa bra. Han är ju inblandad i både dam- och herrfotboll i dessa dagar och prata om det här. För det känns ju som i en tid av att när vi har kvinnliga domare på fotbolls-VM på herrsidan, så nästa steg är också att vi får kvinnliga tränare på högsta nivå också för herrlag.
Mycket bra. Nästa vecka ser vi fram emot.
Och som en avslutning här nu då, jag tänker Alexander Axéns enorma odyssé, musikalisk odyssé kring dart-VM och jag vet inte hur många som har skrivit till oss att jag måste dit till Ali Pally. Så han har verkligen gjort en grej här, Axén. Och jag var ju där i London i helgen nu. Jag blev så sugen på att sticka dit. Fast jag var inte i Ali Pally, men jag var i London. Ja. Men vi fick en passning från Stefan Gustafsson som mer innehållspassning kopplat till dart, för han tittade på det och under VM och har insett vilket otroligt mentalt spel det är. Men det hände något märkligt när Gervin Price, som var världsetta när turneringen startade, under kvartsfinalen satte på sig både öronproppar och hörselkåpor för att stänga ute publiken och helt komma undan det här partyt som vi beskrev förra veckan. Det kändes som han där då tappade allt fokus och förlorade matchen. Och då lyssnade jag på Axén och Company dartpodden, och de pratade en hel del om det i sitt senaste avsnitt, för det var en stor grej då. Den här killen Price som kom in som dunder och brak i världsdarten och har blivit en bad guy för många. Alltså han har blivit en McEnroe för många i publiken att det är många som ogillar hans stil. Alltså han kom in och gjorde bra saker för darten för att lyfta sporten, men skrek och var väldigt kontroversiell, och det gjorde att stora delar av publiken har börjat ogilla honom, så till den milda grad att han har fått en hel del hot och hat faktiskt, även till familjen och så här, vad jag förstår. Så att det var i alla fall den bild som Alexander Axén ville ge, att Price, han är helt knäckt av det här och har tagit till det här då med hörlurar nästan demonstrativt mot publiken och skriker tillbaka till publiken, så det pågår liksom ett krig mellan Price och publiken som blir ohanterligt och som i alla fall Axén tror gör att Price, han kommer inte kunna fortsätta på högsta nivå för att det här har helt spårat ur.
Ja, men det är ju som vansinnig koncentrationssport det här. Koncentration och precisionssport, så att det är klart att då kan man ju förstå om du lägger energi på någonting annat. Men jag tänker, alltså är det förståeligt att han får den här reaktionen från publiken? Alltså är det en sån här spelare som alltså tänk McEnroe?
Ja, jag tror det är lite McEnroe, men jag tror som jag fattar det så är han ändå väldigt populär bland en hel del av de andra spelarna, men på publiksidan är det McEnroe-läge. Och det är därför hörlurarna åker på.
Jo, men alltså grejen är dartpodden ger svar. Det är härligt. Men alltså grejen tycker jag det är ju det otroliga samspelet mellan publik och aktiva och utövarna, inte minst från Alexandra Palace då. Men det är ju den här inmarschlåten. Det var ju så härligt när Axén hos oss var supertydlig med att svenska stjärnan i det här, Daniel Larsson, han måste byta låt. För det är för lite tryck i publiken när de har ju en särskild låt att spela när de kommer in,
det var det enda som han behövde göra, så är allt fixat.
Det löser allt.
Jag tror jag var ju på ABBA Voyage. Jag var ju där i ABBA Arena i gamla OS-området i Stratford där du var programledare under OS 2012. Men där har de byggt upp en egen arena bara för den ABBA-showen. Och det var ju, jag bara tänkte på det, jag ska berätta lite mer om det här, men jag tänkte på just Daniel Larsson, för han sa ju det, Axén, han måste köra en ABBA-låt, och är man i London då inser man ju oerhört stora ABBA är. De är ju nästan som England har adopterat ABBA. Och så när jag hörde alla de här låtarna på ABBA-showen, då tänkte jag, vilken ska Daniel Larsson ta?
Ja, exakt.
och vad tror du om det här? Jag gör ett test, se vad du tycker. Om det här skulle kunna vara någonting som kan lyfta Ali Pally nästa gång.
Kör.
And now the sensational Swede number one from ABBA home soil, taking place in this world championship, Ali Pally, give me Daniel Larsson!
Jag tror att den blir kanon om du får den här strålande buffer som är announcer i boxning, va? Att köra.
Men att jag räcker inte till.
Nej, men buffer till den där tror jag blir briljant alltså.
Sweden's number one in the world
och så vidare. Det tror jag på.
Ja.
Berätta hur var det här nu då med Avatar? Det där låter ju lite väl avancerat.
Ja. Nej, men datoranimering är väl kanske inte min grej och inte din heller, Lasse, men den här showen med ABBA som avatar, det är ju en game changer, det är helt enkelt så. Och arenaupplevelsen, vi som har varit på så mycket arenashower både inom idrott och musik och så, det är ju, vanligtvis har man ju en stor LED-skärm då som man förhåller sig till, men här är ju någon slags välvd 360 graders, jag vet inte ens om det är en skärm, det är ju någonting science fiction-aktigt som omsluter dig när du sitter där i publiken. Och plötsligt så kommer de upp ur golvet då, Agneta, Frida, Björn och Benny i 30-årsåldern. Och de står ju där sensationellt proffsigt animerade på scenen. Och sen kan de då dyka upp under showen, förutom att de är där framme som gigantiska runt dig. Alltså Agneta till vänster, gigantisk skärm. Och nu är den skärmen flyttad dit och så kommer Benny där. Och publiken, apropå ABBA-kärleken, de löper i amok och de häpnar, alltså de skriker, de gråter och jag börjar gråta. Jag såg det inte komma riktigt, varför ska jag börja gråta? Jag har ingen direkt relation till ABBA, så lite för ung för att ha upplevt deras riktiga storhetstid, men Jag kände bara en sån oerhörd stolthet över att vara svensk. Det här hade inte kunnat hända i Stockholm. Det är svårt att bli profet i sin egen hemstad, sitt eget hemland. Och här är då ABBA inte långt ifrån deras eget Beatles i England. Och det gör mig så oerhört stolt när jag satt där. Och så det kom tårar. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? Att det här unika soundet, som är helt unikt, kommer med en totalt nydanande show som är unheard of, som de skulle säga där borta. Vi har inte sett något liknande någonstans. Och alla bara sitter och gapar. Det gjorde väldigt, väldigt starka intryck.
Den där speciella känslan av att sitta i en salong i ett annat land och det som upplevs är svenskt och att man sitter och säger att jag är svensk. Den är ju lite speciell. Det är ungefär som att du om du reser in i USA i New York och så råkar de gilla Henrik Lundqvist när du kommer dit liksom, på något sätt, så får du snacka hockey när du kommer till den här ibland inte alls så glada gränsvakten, va? Och oh, just från Sweden bla bla, och så kommer den där, då blir man lite mer rakryggad, va? Mm. När man går därifrån sen och liksom hoppas att såg ni ja, jag är från Sverige, ja, det är jag, ja. Men jag kommer ihåg, apropå ABBA, just Mamma Mia hade ju premiär andra hälften av 90-talet, va? Som musikal i London. Och Sverige spelade ett VM-kval, måste det varit då, inför 98, va? Och Ralf Edström och jag skulle kommentera matchen för Radiosportens räkning. Och ett par dagar före matchen så Ralf hade ju kontakter och var ju väldigt poppig, så han blev medbjuden på Mamma Mia, och den hade inte gått särskilt länge då. Det var inte premiären, det var det inte, men det var en av de första föreställningarna som jag minns i alla fall. Och då är det en oerhört häftig känsla när man liksom ändå känner att det här är svenskt, det här är Sverige. Det är en liten stolthetskänsla faktiskt som kommer.
Så tänkte jag, vi avslutar musikaliskt med ABBA, och den låt som de har gjort och som också var med i den här showen, var riktigt bra i showen då, som mest kopplat till idrott, vilken tänker jag på?
Nej, men alltså, vi måste ju bara vara tydliga med var vi står någonstans i Daniel Larsson-frågan. Gimme, 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 vi vill ha ett besked till nästa sporthus. Liksom. Vi skickar ut Alexander Axén som vår spejare i den frågan. Tack för det. Och sen måste ju, om du ska, det måste ju vara the winner takes it all, ja. Eller? The loser standing small. Nej, men när vi snackar om ett idrottsevenemang så måste det ju vara den. We are the champions. När ärevarvet görs så är det we are the champions eller winner takes it all. Det är ju bara att välja, och vi har just valt. Strålande avslutning, och lycka till nu till svenska handbollslandslaget inför det som komma skall. Och vi ska följa Claes Hellgrens arbete där, det lovar vi att göra. Nu med Anders Bjur på Viasat, det kommer vi ligga nära.
Verkligen. Vinnaren tar allt också i det mästerskapet. Så är det. Vi hörs igen om en vecka.
Winner takes it all. Tack för den här veckan. Hej.
Tack. Hej då. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Gods make wrong with dice.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.